Du lyssnar på Emily Wildes encyklopedi över älvornas liv av Heather Fawcett i översättning av Sofie Rudell, uppläst av mig, Charlotta Åkerblom. 20 oktober 1909. Raffensvik, Jorsland. Shadow är inte alls nöjd med mig. Han ligger vid brasan medan den kalla vinden utanför får dörren att skaka. Svansen är orörlig och under sin raggiga pannlugg stirrar han på mig med den där anklagande och samtidigt resignerande blicken som är så speciell för hundar. Som om han försöker säga, av alla dumma äventyr du släpat med mig på kommer det här säkert bli det som tar livet av oss. Jag måste tyvärr hålla med honom. Men det gör mig inte mindre ivrig att påbörja mitt forskningsarbete. Här i avser jag att ge en uppriktig återgivning av mina dagliga fältstudier vid kartläggningen av en gåtfull sorts älvor som kallas för de osynliga. Den här dagboken har två syften. Dels att fungera som minneshjälp när det blir dags att formellt sammanställa mina anteckningar, dels att tjäna som en redogörelse för efterkommande forskare ifall jag skulle bli tillfångatagen av folket. Verba volan scripta manent. Liksom i tidigare dagböcker förutsätter jag att läsaren har vissa förkunskaper i dryadologi. Men jag kommer att förklara några referenser som kanske är okända för dem som är nya i ämnet. Jag har inte haft anledning att besöka Jorsland förut. Och det måste erkännas att min entusiasm dämpades en smula av mitt första intryck nu på morgonen. Det tar 5 dagar att resa hit från London och det enda transportmedlet är ett lastfartyg som en gång i veckan fraktar gods av alla möjliga slag och en grupp passagerare av mycket färre slag. Vår kurs gick stadigt norrut, men ibland fick vi gira för isbergen. Själv vankade jag av och an på däck för att stävja sjösjukan. Jag var därför en av de första som fick syn på de snötäckta fjällen som höjde sig upp ur havet och den lilla byn Raffensvik som med sina röda hustak kurade ihop sig nedanför dem likt rödluvan när vargen tornade upp sig bakom henne. Vi närmade oss kajen försiktigt. Men slog ändå i den hårt en gång, för de grå vågorna var vildsinta. Landgången sänktes ner med hjälp av en vinsch, som sköttes av en gubbe med en cigarett nonchalant fastklämd mellan tänderna. Det faktum att han lyckades hålla den tänd, trots den svåra blåsten, var en så imponerande bedrift att jag flera timmar senare kom på mig själv med att tänka på den röda glöden som blinkade i saltvattenstänket. Jag insåg att jag var den enda som skulle gå av. Med en duns ställde kaptenen ner min koffert på den isiga kajen och log sitt vanliga disträa leende mot mig som om jag vore ett skämt som han bara förstod till hälften. Det verkade som om alla mina medpassagerare, de få som fanns, var på väg till Loabär, den enda staden på Jorsland och fartygets nästa anhalt. För egen del hade jag tänkt avstå från att besöka Loabär eftersom folket inte står att finna i städer utan snarare i världens mer avlägsna och bortglömda hörn. Nerifrån hamnen kunde jag se ända upp till stugan som jag hade hyrt, vilket förbluffade mig. Bonden som ägde marken där den stod, en man vid namn Christian Egilsson, hade under vår korrespondens beskrivit den som ett litet stenhus med frodigt grästak precis utanför byn. Uppflugen på en bergsluttning nära Kardarskogors bryn. Det var ett mycket kärvt landskap. Alla dess inslag, från klungan med stugor i glada färger till den klargröna kusten, till glaciärerna som lurade uppe på fjälltopparna, var så distinkta och enastående, lik trådarna i ett broderi, att jag nästan trodde mig kunna räkna korparna i sina bon på klipporna. När vi gick genom hamnen backade sjömännen undan från Shadow. Min gamla vildsvinshund är blind på ena ögat och orkar inte mer än att lufsa i sakta mak och definitivt inte att slita strupen av ohyfsade sjömän.